Profeten Jesaja lovprisade Gud som lovat att upprätta Israels folk. En speciell plats i detta vid tempelberget Sion. Vi läser från Jesaja 25, 6-9. Herren Sebaot skall på detta berg hålla gästabud för alla folk. Bäva för Jakobs Gud, han som gör klippan till sjö och flintan till källsprång. Ett gästabud med feta rätter och starkt vin, med feta mustiga rätter och starkt klart vin. På detta berg ska han utplåna den slöja som höljer alla folk, det dok som skyler alla folkslag. Han ska utplåna döden för alltid. Herren, Gud, ska torka tårarna från alla kinder och göra slut på sitt folks förnedring överallt på jorden. Herren har talat. Den dagen ska man säga: se, detta är vår Gud, den räddare vi hoppats på. Detta är Herren som vi hoppades på. Låt oss jubla av glädje. Han kom till vår räddning.
Och dagens epistel är från första Korintierbrevet, kapitel 15, vers 53-57. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir det så som skriftorden säger: döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden och synden har sin kraft i lagen. Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig.
Ska nu stå upp och få lyssna till heliga evangeliet. Ni som sitter där hemma kan gärna slå upp er bibel till Matteus 28, men det kommer också här på skärmen. Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Då blev det ett kraftigt jordskalv, ty Herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda. Men ängeln sa till kvinnorna: var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst. Han är inte här. Han har uppstått så som han sa det. Kom och se var han låg. Skynda er sedan till hans lärjungar och säg till dem: han har uppstått från de döda. Och nu går han före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er detta. De lämnade genast graven och fyllda av bävan och glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Då kom Jesus emot dem och hälsade dem. Och de gick fram, grep om hans fötter och hyllade honom. Men Jesus sa till dem: var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege sig till Galileen. Där skall de få se mig. Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in till staden och berättade för översteprästerna om allt som hade hänt. Dessa överlade med de äldste och sedan gav de soldaterna en stor summa pengar och sa till dem: säg att hans lärjungar kom under natten och rövade bort honom medan ni sov. Om ståthållaren får höra detta ska ni tala med honom ska vi tala med honom så att ni inte behöver oroa er. Soldaterna tog pengarna och gjorde som det hade blivit tillsagda. Så vann detta rykte spridning bland judarna ända till denna dag. De 11 lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom. Men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har givits all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Hej allihop. Roligt att få se er som är här. Tack så mycket för all sång också. Och ni som inte är här, kan inte säga roligt att se er, men hoppas ni har roligt att se oss i varje fall. Roligt att ni är där ni är. Följ med. Idag firar vi påskens under. Att Jesus lever och döden är besegrad. En fantastisk dag. En glädjens dag. Visst är det hemskt att läsa från långfredagen och vad Jesus var med om. Det lidande han led. Och det finns ju flera filmer, bland annat The Passion, som visar på hur hemskt detta var. Men när vi ser detta och när vi läser detta så vet vi ju ändå att allt slutar bra. Att även om det var oerhört tufft för Jesus så segrar ändå livet till sist. Men det visste inte lärjungarna den första långfredagen. Visst hade Jesus talat till dem att han skulle dö och uppstå, men det hade inte fattat. De hade vandrat med Jesus i 3 år, kanske kan säga en slags andlig och social högkonjunktur i deras liv. De har fått se många, många människor bli friska från sjukdomar. Många som har varit utstötta och fått se gemenskap. Många har börjat följa Jesus. Och själva har lärjungarna också fått ha en fin gemenskap. Intåg till Jerusalem för en vecka sedan på palmsöndagen till folkets jubel blev ett crescendo. En höjdpunkt. Nu går det riktigt bra för oss, tänkte nog lärjungarna. Men sen så arresterades Jesus. Han piskades, korsfästes och sen fick de begrava honom. Vad händer nu? Vad händer med alla löften och alla förhoppningar? Har vi lagt 3 år av vårt liv på ingenting? Kanske tänkte lärjungarna så. Det var i alla fall en sorgens tid och så och en kris för dem på många sätt. Och de måste ha varit helt förstörda men också förvirrade. Vad ska de nu ta sig till? Där på påskdagens morgon, dagen efter sabbaten, är det några kvinnor som följt Jesus som går till graven för att göra fint. Man kan tänka sig att det var med tunga steg och böjda nackar, sänkta huvuden, så de gick mot graven i sorg. När de kommer fram så märker de ju först att här finns ju inga soldater som vaktar. Stenen ligger åt sidan, vält. Först blir de nog lite rädda, för vad kan detta betyda? För det var nämligen så att på graven var det satt ett romerskt sigill. Och på den som liksom då bryter det sigillet och rubbar på stenen, den får hårda straff. Kanske tänker de att det är överste prästerna som har gjort detta för att lärjungarna ska anklagas och då förföljas än mer. Kvinnorna, och de visste ju inte, vi kan ju inte klandra dem. Och det är vanligt för oss människor att i kriser och tider och oro också oroa oss att inte se det positiva det kan vara som vi ser. Att vi kämpar emot Men innan vi fortsätter berättelsen här på påskdagen vill jag ta med oss tillbaka i tiden till två kriser för Israels folk. Och också vad de kriserna sedan fick medföra genom Guds kraft. Den första var ju att israeliterna var ju från början bara en stor familj helt enkelt som fick bo i Egypten för att fly undan hungersnöden. Och där har vi ju berättelsen med Josef. Efterhand blir de många, många fler. Och till sist förslavas de också av regeringen i Egypten. Och det blir väldigt tufft. Genom Mose så befriar ju Gud folket från slaveri. Och det, han visar sin kraft för dem genom många under och tecken. Och de får fira den judiska påsken när lammet slaktas och blodet stryks över dörrposterna. Så att de beskyddas från dödsängen. Och därav firar det judiska folket sin påsk. Det var också därför Jesus firade påsk denna helgen. Sedan så ger Herren dem lagen och landet. Frågan är ju, hade de här välsignelserna som till sist kom med ett eget land och med lagen, hade den skett utan hungersnöden och slaveriet? Jag vet inte. Jag tror inte att hungersnöd eller slaveri är Guds vilja. Men att ur den kris som kom så kunde Gud leda den vidare. Han är kraftfull nog att förvandla även den största motgång och kris till något större, något nytt och något gott. Även om själva lidandet kan vara meningsfullt kan han skapa mening ur det. Flera hundra år senare har judarike i princip övergivit Gud. Han slutar att beskydda dem och det stormakten på den tiden, Babylon, invaderar dem. Jerusalem rivs med murar och tempel. Folket förs i exil till Babel. I dagens Irak. Och detta är ju en extrem kris för judarna. Den heliga staden med det heligaste av det heliga templet där de möter Gud har skändats och förstörts. Och de är inte ens kvar där. De är i exil i ett ogudaktigt land. Så en stor kris för deras tro men såklart också personligen att få föras iväg i sådan exil. Och hur ska de nu då kunna möta Gud när de inte ens är kvar i Israel eller Jerusalem och det ändå inte finns något tempel? Vad händer med Guds löften om att det alltid ska sitta en son av David på Israels tron? Löften om Messias som ska rädda folket och också hela världen. Gud talar till folket genom flera profeter, bland annat Jeremia, om att de har en framtid och ett hopp. Och de anpassar sig till sin nya situation med hus och hem där i Babel. Istället för templet så börjar de samlas mer lokalt i synagogor. En slags förebild till våra lokala församlingar där de läser Gamla testamentets texter och ber och predikar tillsammans. Gud var alltså inte bunden till templet utan kunde möta dem även i det här hemska landet Babylon, deras ockupationsmakt. I synagogerna fick de möta Gud också. Och folket vände sig på nytt till Herren. Och då är frågan, hade denna, vad man kan kalla för kanske väckelserörelse av synagogor, av bibelläsning skett om de inte först hade kommit till exil? Det är klart Gud hade kunnat genomföra det ändå. Men det är ändå tydligt att den krisen använder Gud till något gott. Att de började ses mer lokalt. De kunde inte längre lita på templet på samma sätt. För det fanns ju inte kvar. Då fick de ta sakerna i egna händer. Och forma lokala uttryck för Guds rike. För församlingen. Och där tror jag också vi kan få inspireras. Att när våra förutsättningar förändras i dessa tider, att också jobba med det lokala och det lilla. Nu kan vi ju ses på det här sättet ändå. Men att tänka så i hemmen också. Ja, vi fortsätter. Det här gav i varje fall växt och djup. Det som Gud gjorde genom den här krisen. Och tillbaka till kvinnorna vid graven som då går igenom sin kanske största kris i livet. Att den goda tiden med Jesus är förbi, allt hopp är ute. Nu gäller det att ta till flykten för att ens överleva. Kanske tänker de så. Men så är där en ängel. Och det är ju inte det vanligaste för dem såklart. Och ängeln säger att de inte ska vara rädda. Och det var nog bra, för det var ju rädda redan innan ängeln kom. Och ängeln säger att Jesus är inte kvar i graven, utan han har uppstått, han lever. Och det visar sig ju här om hur ängeln försöker visa dem in och kolla här i graven. Han är inte kvar. Och kvinnorna ser hur de här linnebindlarna som har varit runt Jesu kropp, hur de ligger där fint ihopvikta. Ja, men det är kanske inte prästerna och deras vakter som har tagit kroppen. Var det Gud som uppväckte honom? Viss osäkerhet och förvirring finns kanske kvar, men hoppet är väckt. Jesus lever, tror jag. Och ängeln manar ju dem att springa tillbaka, att skynda sig att berätta för lärjungarna. Så fyllda med bävan och glädje springer de med glädjebud. Och på denna tiden, det är väldigt opassande för vuxna människor att springa. Men det gör de. Och där på väg mot att berätta, så i deras väg, eller på deras väg att få berätta om Jesus, möter de själva Jesus. Han kommer dem till mötes. De första, ska jag säga, evangelisterna som får berätta de goda nyheterna om Jesu uppståndelse, får själva på sin väg möta Jesus. Han talar till dem och säger återigen att var inte rädda. Och det är andra gången vi får höra det här i texten. Vi kan väl också få ta det till oss. Var inte rädda. Kvinnorna faller ner inför Jesus i glädje och tillbedjan. Och återigen så manas det att få berätta för lärjungarna att Jesus lever. Och också skicka med ett löfte om att de också ska få möta Jesus. Jesus verkar försvinna och kvinnorna tar upp sin första löprunda på väldigt länge. Svettiga och leende, antar jag, kommer de fram till lärjungarna och berättar om att Jesus lever. Men männen där kan inte tro dem. De vågar kanske inte hoppas och tro. Och det är nog väldigt mänskligt. Det här är för bra för att vara sant. De såg ingen utväg ur sin kris och då var det inte det heller. Hade vi läst från Johannesevangeliet idag, så har vi fått se om hur Jesus möter lärjungarna också där på påskdagen lite senare under efterdagen. Och då möter den uppståndne Kristus. Döden är besegrad. Visst, de här tre dagarna var verkligen en pärs för dem, det var en kris, men det blev också någonting annat. För Gud hade en plan att döden besegrades, men inte utan lidande. Segern vann, men inte först utan sorg. Och det som vi läste här var Paulus citerar från Gamla testamentet i episteltexten. Att döden är uppslukad, segern är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Alltså, döden har inget att komma med mot Jesus och de som följer honom. För Jesus har det eviga livet. Både i detta livet som vi får ta del av, men också i nästa. Och Paulus fortsätter. Gud vare tack som ger oss segern genom Herren Jesus Kristus. Amen på det. Och från Jesaja läste vi om hur att Herren ska torka alla tårar från alla kinder. Han ska göra slut på förnedringen. Och här syftar det ju då på exilen, på den krisen som de sedan fick gå igenom. Och så blickar profeten framåt mot en dag då Herren räddar. Och då folket ska säga, se, detta är vår Gud, den räddare vi hoppades på. Detta är Herren som vi hoppades på. Låt oss jubla av glädje. Han kom till vår räddning. Så låt oss sätta vårt hopp till Jesus. Det betyder inte att allt blir enkelt, inte alls. Men att han är med oss genom allt. Och han bär vår smärta med oss. Han har kraften att skapa mening ur vilken kris och sorg som helst. Hur svår den än är. Och till sist ska vi också få gå in i den eviga glädjen och den eviga räddningen. Men för de flesta av oss är det inte dags än att lämna detta jordeliv. Det finns en viktig sak kvar i berättelsen. Vi har redan nämnt att kvinnorna två gånger, både av ängeln och av Jesus själv, blir uppmanade att inte vara rädda, men också att berätta för de andra att Jesus lever. Och det är en kallelse till alla som har fått möta den uppståndne Jesus att få berätta för fler om honom. Matteusevangeliet här avslutar, som vi läste, med välkända verser. Det börjar och avslutar med fantastiska löften och trösterika ord om att Jesus har all makt i himlen och på jorden. Det är ju fantastiskt. All makt i hans. Och sen det sista löftet är att han är med oss alla dagar till tidens slut. Han är alltid med oss genom allt. Och liksom mellan de här två löftena har vi missionsbefallningen. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag gett er. Detta är den tredje sändningen i dagens berättelse om uppståndelse. Och detta gäller då inte bara de första lärjungarna utan varje person som följer Jesus. Och låt oss ta de här sändningarna på allvar och vara hedrade över att du och jag, med våra skavanker, med våra gåvor, alla är vi betrodda med uppdraget att få berätta om den uppståndne. Ett hedersuppdrag. Det har ju varierat över tid hur bra kyrkan har varit på att leva ut detta uppdrag, att träna lärjungar och berätta för fler. Och det märker vi i vårt land på flera sätt. Jag är övertygad om att vi behöver få återupptäcka detta. Vi har ju gått från att vara en samhälle där de flesta är kristna till att vara ett samhälle där väldigt få känner Jesus och lever med hans uppståndelsekraft. Men låt oss ta den här missionsbefallningen på allvar och likaså de löften som finns med där. Och få berätta i ord och handling om den uppståndne. Detta viktiga uppdrag. Jag tror också att vi på flera sätt behöver ändra vår syn på vad kyrkan är och vad vi är till för. För kyrkan är inte främst en byggnad, vi är inte bara en trevlig förening eller ens till för vår egen skull. Nej, vi är till för att sprida de goda nyheterna om att Jesus har besegrat döden, de goda nyheterna om hopp och liv. Jag tror att delvis då behöver vi ändra hur vi lever som kyrka och som kristna. Att vi kan inte vara beroende av några få som gör arbetet. På samma sätt som judarna i exil inte kunde vara beroende av prästerskapet, så kan vi som församling inte vara beroende av anställda eller vissa ledare, utan alla måste få bidra med sina gåvor och komma funktion. Då måste det verka från två håll. Dels att de som har någon slags ledarfunktion släpper fram och utrustar och uppmuntrar var och en. Men också att var och en faktiskt säger, jo, jag har något att komma med faktiskt. Nu tar jag ett steg fram här och bidrar utifrån mina gåvor och mitt sammanhang. Om det så är din familj eller med några vänner, en smågrupp. Eller till och med här framifrån i kyrkan. Det kan vara på så många olika sätt. Men vi behöver alla hjälpas åt att komma i funktion. Annars kommer vi aldrig att få leva ut det hela uppståndelsekraften och ha en chans att leva ut den missionsbefallning han har för oss. Och att det ska få prägla vårt samhälle och till sist hela världen. Du behövs. Och den här pandemiska kris vi då står i hela världen är ju en möjlighet att få stärkas, att växa. Jag tror att när vi kommit ur det här kommer vi ha dragit många lärdomar kring sjukvård, krisberedskap, men också hur vi relaterar till andra människor socialt men också politiskt. Jag ska inte orda säga så mycket om detta här, om dessa lärdomar som vi kanske drar, utan jag vill istället tala om vad vi som kyrka kan tänkas växa i utifrån detta. Jag tror att just det är en sån fråga, att alla behöver tydligare sätt vara med och bidra. Och också att vi kan inte förvänta oss att någon annan ska få servera oss Guds ord. Utan vi måste också själva få möta det. Det är jättebra att vi livesänder så här och att ni kan följa hemifrån. Men det räcker inte riktigt att bara vara en deltagare. Utan vi behöver få vara aktiva i vår egen reflektion och bön och liv helt och hållet. Och det är det som vi har bland annat gudstjänsterna till, för att uppmuntra till det och tillsammans få möta och tillbe Jesus. Vi behöver ha vår förståelse av oss själva som kvinnorna vid graven. På den tiden så var kvinnor inte så högt ansedda som vittnen i juridiska processer. Så det är ju ganska talande att Gud låter kvinnor vara de första som får möta Jesus och berätta om den uppståndne. Det ger också hopp för oss. Vi behöver inte vara perfekta eller ens trovärdiga alltid för att kunna, i alla fall i våra egna ögon, för att kunna ha något att bidra med. För Gud verkar genom oss. Och som vi läste här, missionsbefallningen handlar om lärjungaliv, alltså om vår vardag. Att tillsammans med Jesus och varandra få bidra till varandras vandring till Jesus. Oavsett om man redan liksom vandrar med honom eller om man ännu inte fått möjligheten att lära känna honom. Tillsammans får vi vandra mot Jesus och alla behövs i den vandringen. Jag tror att på något sätt i slutändan är det bara två saker vi behöver göra. Kanske inte är så bara, men jag tror det helt enkelt att vi behöver leva nära Jesus och göra det han leder oss till. Det blir extra tydligt i tider och osäkerhet också. Att vi behöver på något sätt läsa Bibeln, lyssna in Gud, vad har du för oss nu? Har du någonting, hur kan jag bidra? Bland mina grannar eller min familj, mitt närområde. Har du några idéer för mig, Jesus? Och sen så gör man det. Ja, det låter ju väldigt enkelt när jag säger så. Det kan ju ta lite övning och tid. Men någonstans måste man också börja och på något sätt gå i tro också på. Jo, men det här känner jag att jag ska göra. Vi ber. Jesus, vi tackar dig att du led för vår skull så att vi kan få lära känna dig, att vi kan få komma nära. Tack för din uppståndelsekraft som du låter verka i oss. Vi ber att vi ska få komma allt närmare dig i din kärlek och din kraft, i din glädje. Tack att du skapat oss som de vi är och de gåvor och förmågor lagt ner i oss. Hjälp oss att inte se ner på oss själva utan att våga ta steg framåt i vad vi kan bidra med där vi är. Tala till oss, Herre, och led oss med vad du manar oss till. Vi ber också om din tröst och din räddning för dessa tider och för oss där vi är. Jag vill särskilt be för dem som sitter ensamma om din närvaro. Amen.